Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten, podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Och i dagens avsnitt så har jag med mig ingen mindre än Jessica Frey, tv-kock och influencer. Jessica är verkligen en sån himla härlig person, så otroligt lätt till skratt, sexig hesröst också. Vi känner inte varandra jätteväl men har connectat ganska fint på Instagram just kring föräldraskap, trots att vi har haft olika upplevelser av att bli mamma. Det tycker jag är så himla skönt. Vi har verkligen kunnat mötas trots att hon är, för hon själv säger, ett ganska enkelt barn. Och att jag har upplevt Hedda som väldigt, väldigt utmanande, som ni vet. Vi pratar också om identitetskris, vilka man ser som sin jury när det gäller jobb och föräldraskap. Samt om hon inte vill be sina följare dra åt helvete när de skriver att hon inte har en riktig familj. När hon har berättat om deras uppdelningar av dagen när det gäller att ha ansvar för sin dotter Dorte. Förresten, kanske har ni sett på Instagram att jag ordnar oktoberfest i ett helt magiskt hus vid vattnet på Stora Essingen nu på fredag. När det här spelas in så finns biljetter kvar, men det är ju mycket möjligt att det inte gör det på onsdag när avsnittet släpps. Men om ni är intresserade, skriv till mig och kolla, för att det kommer bli svinkul. Det kan jag verkligen, verkligen lova, och ni vet att jag älskar att fixa fest. Då kör vi igång dagens avsnitt. Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iska. Säg stopp. Jessica Frey, välkommen.
Tack.
Är det här den första podden som du gästar och pratar om föräldraskap?
Ja, jag gjorde i och för sig ett inhopp i någon slags podd om det innan, alltså när jag väntade då.
Okej.
Ja, så att, men då hade man ju ingen aning, har man ju förstått.
Nej, vad bra, för jag var så ärad av det, ja. Så att det glädjer mig att det stämde.
Det stämmer.
Sist vi såg så var vi på Djurgården, det var ju också enda gången vi har sett, ska jag väl sägas. Men då så satt vi och ammade utanför en lunchrestaurang, klockan var 22:30 och vi väntade på att de skulle öppna. Nu är vi fria från amningen och lite mer erfarna mammor. Och ja, men ditt konto handlar ju mest om mat. Och du är ju, för de som inte vet, så slog du igenom i Sveriges Mästerkock. Där jag faktiskt var med och jobbade som produktionsassistent bakom kulisserna. Och sen så är du då matprofil och tv-kock. Men jag föreställer mig att det finns jättemycket, eller jättemånga av dina följare som undrar saker just om barn och föräldraskap. Och det är det jag tänker att vi ska prata om idag.
Superkul, ja, de undrar ju faktiskt mest om det som inte rör mat.
Okej, okay. Ja. Ja, men det är för att det är så tydlig med det, ja. Så där finns det inte så mycket att hämta kanske.
Precis.
Men till att börja med så är jag nyfiken på vad din inställning var till barn innan du blev gravid och hur du reagerade när så här kompisar och så började skaffa barn.
Mm. Intressant. Jag har ju alltid gillat barn och bebisar framförallt och tyckte det var sjukt mysigt. Jag har inte varit så stressad att liksom få det på plats i mitt eget liv egentligen. Utan jag har varit ganska noga med mig själv, att jag vill känna liksom att allt det andra är ganska på plats innan barn kommer till mig. Så att det har egentligen varit min inställning, att jag vill ha barn, men när stjärnorna står rätt.
När stjärnorna står rätt, yes. Men vad härligt för dig, för att du har ju liksom min podd, vet jag, ibland. Mm. Men för att jag själv har ju varit så här, alltså det har ju varit panik när folk har berättat för mig att de är gravida. Mm. Men då undrar jag hur du har lyckats vara så chill i det då. För att alltså, jag har ju verkligen sagt så här, grattis! Och så bara, no.
Ja, men jag har ju tyckt varit kul när andra har fått barn. Okay. Just för att jag gillar bebisar. Och tycker det är gosigt att gosa med dem. Mm. Och jag tror inte att jag har haft samma panik som du i kanske det här vuxenblivandet. Nej. För jag har känt mig väldigt gammal hela min tid.
Ja, du var van. Bra.
Så att det är liksom en del av min personlighet. Att okay. Så här, jag har alltid haft liksom kompisar som är 20 år äldre än mig själv och sådär. Så att det har liksom aldrig varit något konstigt, just den grejen. Men sen är det klart, alltså när jag fyllde 30 så var det ändå så här... Alltså man är ändå nervös att det inte ska gå. Ah. När man aldrig har varit gravid. Mm. Och aldrig har försökt. Så den, alltså den liksom oron ligger ju alltid i bakhuvudet, tror jag. För de flesta som vet att de någon gång kommer vilja. Ah. Och så vill man inte börja för sent. Men jag ville heller inte skaffa barn tidigare på grund av den rädslan.
Nej.
Alltså för jag var rädd att så här, men, ja, men om jag lät det ta över. Och så skulle det gå på en gång. Och så skulle allt annat vara rörigt. Ja. Liksom, det pallade jag inte.
Nej. Ja, och sen så, hur länge har du varit med Christian? Som är din sambo då?
Vi blev tillsammans hösten 2017. Så ja, 5 år blir det ju nu.
Mm. Precis. Mm. Mm. Livet pågår. Ja. För mig är du fortfarande Jessica från Mästerkocken. 20 år. Ja. Nej då, nu har vi träffats. Men jag blir ibland så, nu är det ju mycket lugnare. Och jag sa ju det till dig innan, jag mår ju mycket bättre. Men ibland blir det ändå så liksom, alltså det svindlar så mycket. Att, ja, 5 år har gått. Ja. Och som sagt, det är fucking 5% av ens liv. Det är inte kul alls.
Nej, men det känns ju som att vi träffades igår. Ja. Alltså verkligen. Och också, men jag kommer ihåg sommaren 2018. Att man var så här superkära och så här, allt var strålande liksom. Och att då blir man ju väldigt såhär, vi måste ha barn, vi måste göra allt liksom. Och då kommer jag ihåg att Christian var såhär, vi måste njuta av den här tiden först. För den kommer liksom aldrig tillbaks. Alltså när man är liksom kära och barnfria. Fria. För när man väl har barn så har man ju dem sen resten av livet. Mer eller mindre. Så att det är ändå väldigt glad för att såhär, det kom en liten broms också från hans sida. Att såhär, vi njuter först av några år med varandra.
Du hade så befrukta mig kärleken.
Exakt, den och han hade är väldigt liten. Starkt.
Men det ska väl också sägas att du är ju bonusmamma. Mm. Och jag förstår det så här, för han är ändå ganska stor. Så att jag tycker inte vi ska prata om honom av respekt för honom. Men tvekade du på att bli ihop med Christian just för att han hade ett barn?
Nej, det gjorde jag inte. Alltså för att han, alltså den kärleken var, alltså den drabbade mig så hårt. Ja. Att det fanns liksom ingenting som... Alltså det skulle vara, det fanns inget som kunde sätta käppar i hjulet på det sättet liksom.
Fint, för att jag vet när jag, så här, min låtsaspappa, han och mamma träffades när han var 27. Mm. Och på hans 50-årsfest, då var jag 27 och jag hade tal och jag bara, alltså jag skulle aldrig, men du var stor nog och välkomna mig in i ditt liv. Så att, och han är också kock, så det kanske är någonting med det.
Ja.
Men vanliga frågor som jag har snappat upp att du får då på Instagram som handlar om just barnlivet, det är dels om det är så lätt som det ser ut för dig. Och här vill jag gärna ha ett långt resonemang.
Jag tror att jag har fått ett väldigt lätt barn.
Okay.
Om man får dela in dem i lätt.
Absolut.
Och då tror jag att Dorte är liksom ett väldigt enkelt barn. Jag har också avsatt jättemycket tid. Alltså många egenföretagare försöker jobba samtidigt som man har ett småbarn och ammar. Och där insåg jag ganska snabbt att så här, jag vill inte det. Utan jag vill vara 100% ledig med henne det första halvåret. Och det tror jag också gjorde att jag behövde ju aldrig få panik när hon inte sov. Till exempel på nätterna. För att jag skulle ju inte upp till någonting. Jag skulle inte passa någonting. Och jag hade heller inget behov av... att umgås med andra människor.
Alltså det här unnar jag dig verkligen. Det kan jag verkligen. För vi har haft olika upplevelser. Jag har varit superstressad med företag. Men jag kan verkligen genuint säga att gud vad härligt för dig.
Ja, och, men framförallt så tror jag att det varit liksom. Då kommer man aldrig in i den där stressen. Att så här, gud jag får inte sova. Hon måste somna nu. Eller liksom vi ska iväg på det här. Alltså jag hade inga tider att passa. eller någonting. Och det gjorde ju att vi kunde liksom vara i en loop, bara hon och jag. Och jag trivdes i den bubblan. Och det vet jag också att alla inte gör. Så att det blev liksom väldigt enkelt. Och sen har jag också väldigt lätt, alltså till tårar, och väldigt lätt att så här bryta ihop när det är jobbigt. Och då gör jag det. Och jag vet att så här, någon gång när mamma kom över på liksom bara någon enkel lunch och bara, hur mår du? Och man bara börjar storgråta för att, nej, men hon var så ledsen igår. Och liksom det, och jag klarar inte av att se henne ledsen. Typ. Nej, alltså det tyckte jag var så otroligt jobbigt liksom. Och då var hon ju inte så ofta ledsen, så att jag blev ju liksom inte härdad heller. Men det är nog ungefär så lätt som det ser ut. Alltså, men det som har varit jobbigt för mig har varit den här hormongrejen man har varit inne i. Mm. Att jag har tyckt att så här, det har verkligen kapat mig. Att så här, och jag tror att det är därför i och för sig att jag har varit så nöjd med att bara vara med henne. För att jag har varit så extremt liksom drogad av de här andningshormonerna. Liksom. Så att det, men jag märkte när jag slutade amma ungefär vid 7-8 månader. För jag fick tänder så himla tidigt. Och bets hela tiden. Så då var jag känna att nu pallar jag inte. Och då slutade jag med det. Och då var det
och var bara... var det lätt? För att säga, det som har förvånat mig så mycket, det är att små saker kan kännas så sjukt stora. Mm. Och också så här, ja, men, som många säger, att när man ammar är man lite dum i huvudet. Mm. Och då kan det ju kännas som så här ett superstort svek. Att mamma pallar inte när du biter, förlåt. Men vad, alltså, hur var det?
Ja, men det var ganska... Ja, men det var lite jobbigt så. Och sen så är lite så här att jag bara, men gud... Jag hade någon bild av innan att jag kanske skulle amma jättelänge. Mm. Och att jag skulle älska att amma. Och jag hade inget problem med att amma, men jag älskade det inte heller. Mm. Alltså det var inte så här att det gav mig någon kick i sig. Men sen när jag väl slutade, så det var ju en nedtrappning. Och då mådde jag ju också pissdåligt. Alltså var så ledsen och liksom... Alltså, och jag kände att det här är ju som att ha PMS gånger 10. Så att jag förstod att det var hormonellt. Liksom, att det här går nu ur... systemet, och det gör mig väldigt sårbar. Men när det väl hade gjort det efter några veckor, då var det ju som att jag vaknade upp och bara, va? Nu är jag, alltså det här, för folk säger så här, man får tillbaka sin kropp. Mm. Vad härligt. Mm. Men jag har liksom inte förstått vad de har menat riktigt. Alltså man får ju tillbaka hela sig själv. Allting börjar liksom funka som innan igen på något vis. Alltså du har lust, du är peppad, du kommer ut, du vill träffa människor. Alltså jag kom ut som så här, oj, nu blev jag mig själv igen. En person som jag trodde så här var borta. Som jag liksom sörjde.
Du sörjde ändå det.
Okay. Det sörjde jag jättemycket. Att så här, bara, gud, är jag nu en så här kuf som bara inte vill göra något? Och bara vara så här, ligga i en säng med mitt barn hela tiden. Så det var ju så här mysigt, men ändå att så här, jag ville inte riktigt vara den jämt.
Nej,
liksom.
Såklart.
Så det, om jag hade vetat hur bra jag skulle må av att sluta, men så hade jag ju slutat tidigare.
Okej. Okay.
Faktiskt.
Och tror du att du hade kunnat även där liksom normer? Det är ju verkligen så i Sverige, så är det, alltså det är många som pratar om att flaska är precis lika okej, men alltså det är ju inte det, och det är inte för att det är min personliga åsikt. Nej. Utan det är bara för att och sen så är det också, alltså det är ju en ganska lagom längd man ska ha på amningen, gärna typ strax innan året, kanske lite efter, lite konstigt lite innan. Så tror du att du hade alltså faktiskt kunnat sluta rent emotionellt, för att det är en stark norm?
Inte där och då.
Nej.
För att då visste jag ju inte vad som skulle vänta. Men om jag skulle få ett till barn. Mm. Då tror jag att jag kommer liksom trappa ner ganska snabbt efter 6 månader.
Mm. Man måste ju inte bestämma. Men,
nej, men jag tror att för de här första 6 månaderna var ändå så här. Att jag ville ändå vara i den här bubblan.
Mm.
Men sen kände mig redo att komma ut där.
Den magiska halvårsgränsen. Sen en annan sak som verkligen har folk har frågat om. Det är ju att du berättade på Instagram att ni har börjat dela upp ansvaret för Dorte. Alltså i halva dagar.
Mm.
Utveckla det här.
Ja, det var Christians förslag som kom när vi hade den så kallade semestern.
Den så kallade.
som var väldigt så här. Vi båda var lite i chock över så här. Oj, vad intensivt att ha semester med ett så otroligt aktivt barn som jag har, som vill klättra på allt, äta allt och gå överallt. Så kom man med förslag, vi kanske ska dela upp dagarna sen när vi kommer hem, att så här, man tar halva dagen var.
Mm.
Och då var jag, vilken bra idé.
Ja.
Så nu gör vi så att vi kör, jag har oftast liksom fritt förmiddag fram till så här 1-2 på dagen, och sen så tar jag hand om henne fram till liksom läggdags och så, och då är han fri. Och det funkar kanon för oss i och med att vi båda frilansar. Jag kan då liksom jobba. Jag hinner jobba ganska mycket på liksom från 6 på morgonen till 1 på dagen. Så får jag nästan in liksom en arbetsdag. Jag hinner också så här, om jag vill gå och träna, göra en sån här grej. Eller om jag bara vill göra inget. Eller träffa en kompis. Att jag blir ganska stressad av det här när man måste stämma av hela tiden. Hur ser din morgondag ut? När kan du? För jag skulle behöva det här. Och då känns det ganska så här krävande att säga så här. Jag skulle behöva ta en promenad. Eller så här, jag skulle just behöva alltså så här,
jag skulle behöva duscha 20 minuter istället för 5.
Och så låter man som en martyr om man säger så här, jag skulle behöva tvätta och städa i vardagsrummet. Eller liksom, för då blir det ju som att så här, för det har du inte gjort. Alltså det blir ju att, jag tycker det är väldigt skönt att inte behöva säga vad jag ska göra med min tid. Utan bara så här, vi delar upp och så gör du vad du vill. Och vill du ligga i sängen och kolla på serier så stör inte det mig.
Nej.
För det är liksom din tid. Och sen så blir det ju vissa dagar så behöver man ju ta heldagar och liksom köra varannan dag och kanske flera dagar följd. Men överlag så är det så sjukt skönt att bara ha helt uppdelat. Och jag la ut det här på stories för jag tyckte att det var en genigrej. Jag kände liksom efter 2 dagar att jag var en helt ny människa av all denna fritid. Och det var ju blandat, de flesta tyckte ju så här, gud vad smart, jag måste bara ta upp det här med min kille eller... och hur ska jag få med honom på det här? Har du något tips? liksom gör det så. Och sen så fick jag också lite motreaktioner. Såhär, men när umgås ni då? Åh, vad tråkigt att ni liksom aldrig är tillsammans. Men så är det ju om man jobbar heltid också. Och såhär, barnet går på förskola. Alltså man hinner ju inte umgås då heller.
Nej, verkligen. Liksom. Jag såg att jag blev fullt skratt. Det var ju någon som skrev, och man är inte en familj om man delar upp det sådär. Ledsen, smiley. Är det inte en liten del i dig som vill be en person som säger så dra åt helvete?
Jo, men jag svarar ju nästan alltid på all kritik faktiskt. Och då vänder jag ofta tillbaka. Jag har ju jobbat, alltså innan jag började jobba med mat, jag började på kundtjänst.
Aha.
Då fick man ju ta ganska mycket skit. Och då lärde jag mig väldigt mycket hur man liksom får personen själv att inse, vad var det du just sa?
Åh gud, liksom. Kan inte du ha en liten course?
Jo, men, nej, men det är ganska, alltså, det är först och främst bara alltid vara positiv tillbaka. Alltså jag inte visar att du är kränkt. Men man kan ju också så här, åh vad intressant, kan du utveckla? Umgås ni alltid hela tiden? Vad härligt, liksom. Vad jobbar ni med? Eller ni kanske liksom har ärvt 40 miljoner.
Men alltså. jag är ju kanske lite mer så att jag gillar att sätta dit folk. men jag orkar absolut på Instagram, orkar absolut inte med något. För jag är så rädd för att liksom, om jag får PK-kommentarer. Och liksom. Så där tycker jag ändå att jag skulle kunna vara mer vass än så. Men vad ska jag säga? Jag tycker att verkligen du lyckas göra det här med finess. Men det känns ju också som en risk att om man skriver så här... Åh, vad härligt, umgås ni hela tiden, att det uppfattas som lite drygt.
Men det kan du gärna göra.
Det
gör inget för mig i och med att så här, hon var ju dryg från början.
Det börjar.
Nej, men och sen kan det ju ibland räcka med att bara så här... man kan ju bara svara så här, intressant kommentar. Eller liksom, du behöver inte... Jag tycker det är viktigt, för mig är det viktigt att de vet att jag ser allt som kommer in. Alltså så här, du kan inte skriva vad som helst och tro att det inte når mig eller inte sårar mig. Nej. Nu sårar inte det där mig. Nej. Men liksom, om det är något så tycker jag att det är viktigt att folk förstår att det faktiskt kommer fram. Det är ju samma sak om jag har varit på Nyhetsmorgon. Alltså typ som häromdagen så sa jag så här, för jag lagade äpplen. Och då var jag så här, men det finns ju hur mycket äpplen som helst i trädgårdarna. Liksom, knacka på, fråga om du får plocka. De flesta blir bara så glada över att bli av med äpplen. Då är det en tant som har gått in och skrivit så här, Jessica dum i huvudet, tror hon att det är allemansrätten att man bara får gå och plocka frukt i folks trädgårdar hur som helst, typ. Och man bara, nej, jag sa ju att du skulle fråga. Alltså, så här, och då brukar jag alltid gå in och svara från min officiella Facebook-sida bara för att så här, och då blir de bara, oj, förlåt, jag lyssnar nog inte så noga, typ. Men det är för att det är så här, det har blivit en kultur att så här, gud vad skönt, här kan jag få kalla någon dum i huvudet. Alltså, och få spy ur med någonting.
Men du, tillbaka lite. För jag kom på så här, du sa, med att dela upp dagarna. Även om det så att säga i situationstecken bara är 6-7 timmar. Så är det ändå ganska lång tid att vara närvarande. Lyckas du här under de här timmarna skita i mobilen och liksom sådana saker?
Nej, alltså, det är
eller
klart
kanske inte något mål som du har?
Ens. Nej, jag har inte det. Jag har ju ett mål att jag inte ska så här, alltså sitta och jobba. För det kan jag inte heller.
Nej.
Alltså jag kan inte koncentrera mig med henne. För att hon... Hon är, alltså vi bor också i tre plan med trappor. Alltså det finns väldigt många så här ställen för henne att göra illa sig på. Så man måste vara med hela tiden. Men jag kan absolut gå in och så här, kolla mejlen så att det inte har dykt upp något så här akut. Eller liksom, är det något samtal jag behöver ta så tar jag det. Och hon får ibland sitta med på något liksom Zoom-möte om det är så att jag inte kan boka, alltså om det inte funkar på något annat sätt. Eller hänga med på något möte om jag måste in och göra det. Så att jag har inget mål att jag ska bara så här vara världens mest perfekta förälder under de 7 timmarna. Men det är mycket lättare att vara det. Alltså än som när jag var liksom föräldraledig på heltid. Och jag skulle vara det hela tiden. Då är det ju jättemycket svårare att vara helt närvarande. Nu kan jag ändå vara så här. Ja, när jag tar över henne nu när jag kommer hem. Då ska hon sova någon timme. Då är det ju jättemysigt att gå och lägga sig med henne och bara chilla ner och så här, då kan jag ju ligga och scrolla telefonen lite eller sova lite eller vad jag nu vill göra. Och sen när vi vaknar, då är det ju inte asmånga timmar. Och så kanske man går till bibblan en sväng och går ut i parken, tar ett bad. Alltså, det är så överskådligt de timmarna jag har då, att så här, kunna planera upp liksom tre bra små aktiviteter som är mysiga liksom.
Men apropå det, för jag kollade igenom alla de här storiesarna med halvtidsdagar. Då sa du så, ja men det är perfekt för oss för det gör att vi kan skjuta upp förskolan. Och du har också sagt att hon är ett väldigt stimulanskrävande barn. Varför, eller hur kommer det sig att ni vill ändå skjuta upp förskolan?
Ja, eller vi har satt att, så här, att hon kanske ska börja i januari. När hon är typ nästan 1,5. Och det är väl egentligen att jag, alltså jag känner mig inte helt redo att släppa iväg henne. Alltså jag bryr mig noll om hur andra gör och jag känner liksom ingen. Men när man skulle så här, ställa henne i kö, då var hon ju så himla liten. Och att då föreställa sig att så här, alltså jag kunde inte se framför mig att hon skulle typ gå. Nej, och så här, vara stimulanskrävande. Nej. När hon var 1. Så det var också mycket det. Att jag kunde liksom inte. Sen i somras var vi så här, vi kanske skulle satt start till hösten. För att hon skulle nog tycka det var himla kul. Men nu känner jag att, så här, att det här är mycket bättre för oss med den typen av jobb som vi har. Att så här, få vara med henne lite till. Och jag tror eftersom jag tänker att jag kanske vill ha ett barn till i alla fall. Att så här, då kommer det ju vara ännu mer.
Men du är klok. Alltså jag önskar, nu mår jag ju jättebra så det är liksom inte så. Men jag önskar att jag hade haft lite av ditt lugn och så här, alltså så ändå som du verkar ha haft. Men jag, det hade aldrig gått.
Nej, men jag tror man är också olika personer. Så sen klart, så tror jag att så här, alltså för mig handlar det nog jättemycket också om, alltså min resa innan jag blev gravid och alltså hur mitt liv har sett ut med så här, ett extremt högt arbetstempo i jättemånga år. Och sen liksom ett par år innan jag fyllde 30 där kände jag nästan så här, nu är jag jättenära att krascha. För att det var liksom too much på alla plan. Och jag visste liksom inte hur ska jag någonsin komma ner i varv igen och bli en sån här person som kan typ ligga i en solstol och läsa en bok. Alltså jag var liksom så nära. Och det har jag liksom jobbat med också senaste så här 4 åren typ, att bara så här komma ner i varv och chilla ner. Och jag tror att där har det här också varit som något slags mål, att bara typ kunna vara föräldraledig till exempel. Att inte behöva jobba och vara ledig samtidigt. Så att jag tror att det har funnits en så medvetenhet under en så lång tid. Att så här, jag vill verkligen ha det här lugnet.
Det där är jättefint och lite hemskt. För jag har flera kompisar, kvinnor, som liksom ser barn som enda utvägen till att chilla ner från jobbet. Det säger ju väldigt mycket om liksom samhället i stort. Men det är ju då, precis, barn tvingar ju en verkligen att inte på sig, men som sagt, trist att det är lite så.
Jag var lite så här ledsen förra sommaren, för då var jag höggravid. Och så insåg jag att så här, men gud, jag fick aldrig till det där. Att jag fick en ledig sommar. Alltså så här, jag hade liksom innan barn. Att så här, att jag liksom hade så här fem veckors sammanhängande semester. Där man bara så här. Alltså det var alltid så här, där är kanske 4 dagar, men sen måste jag göra den där grejen. Och sen måste jag, så här, då var jag lite så här deppad på mig själv, att så här, fan. Men så tänkte jag att, men det är massa, alltså barnen blir stora också.
Ja, precis. Och det är det, då är vi också mycket större. Men vi kommer vara raffiga som 50-åringar. du har nu sagt några gånger så här att du inte jämför så mycket, och det är också intrycket som jag får av dig ändå. Mm. Men om du måste tänka efter, vem är din så kallade jury? Vem jämför du dig med? Jag kan säga ett exempel.
Mm.
För du, hon har tänder, det sa du också att hon har fått tidigt. Och vi skrev lite på DM, och då så sa du att ni har inte börjat borsta tänderna, och så var det en skratt-emoji. Alltså för mig hade jag kunnat skriva en sån sak, men jag är liksom, och jag tycker inte att jag är så himla uptight som person, men jag hade ändå lätt tänkt, jag borde borsta tänderna!
Ja.
Finns det sådana saker?
Jo, alltså såhär, vi försöker ju borsta tänderna på henne, men det går ju åt helvete.
Okay,
alltså, såhär, så att de får en tandborste med såhär lite tandkräm också, bara, typ. Men det blir inte, det blir inte borstat.
Nej.
Liksom, jag förstår inte hur det ska gå till.
Nej,
liksom.
men
jag är väldigt så här, vem är min jury? Jag är ju liksom, jag tror, alltså det finns ingen annan som kan bedöma mig.
Nej.
Alltså så här, jag är liksom, jag bedömer mig själv, och jag tror att det är så här, det kommer från när jag var liten, tror jag, att så här, jag, i vår familj, man har alltid liksom blivit peppad att liksom gå sin egen väg. Så att jag har inte fått med mig någon sån prestationspress hemifrån. Däremot har jag blivit, liksom fått bli vuxen ganska tidigt. Och jag har inte heller haft någon förälder som har kollat mig. Så här, har du gjort läxan? Liksom, behöver du hjälp med det där? Eller liksom, jag har fått sköta mig själv. Det har varit lite jobbigt, men det positiva med det är ju att jag inte bryr mig så mycket av vad någon annan tycker. Och jag klarar inte av att någon annan ska tycka saker om det jag gör. Och jag har ju också haft eget sedan jag var 20, så att jag har ju typ aldrig haft en chef.
Nej.
Så jag blir ju ganska provocerad av att få feedback. Jag ska säga.
På allt eller
på allt. Att liksom, det känns jättekonstigt för mig. Helt onaturligt. Men sen kan jag ju tycka att det är skitjobbigt att gå till BVC. Alltså för då känner jag mig ändå bedömd.
Okay.
Alltså så här, när man ska, så här, hur går det med maten? Alltså eftersom det har varit skitsvårt att få i henne riktig mat. Då är det så här, man bara, ja nej, men alltså vi försöker verkligen. Men hon spottar ut allting.
Okay.
Och så här, vägrar äta något. Så bara, men det är bra, bara gör så. Och det är viktigt att ni ger liksom frukost, lunch och middag. Och så här, 74 små mellanmål. Och
74?
Typ, så gör så här, och man bara, men gud, jag kan inte ge henne liksom mellanmål också hela tiden, för då är hon ju verkligen inte hungrig, och då kommer jag inte få henne någonting, alltså så här. Och då har jag hållit på liksom, ja, så frågar man dem så där, och då kan jag ju vara så här, när jag går hem, att så här, gud, ska jag lyssna på henne eller ska jag lyssna på min magkänsla? Och då får man ju göra någon mitt emellan, liksom, för jag litar ju ändå på dem, men det är också jag som känner mitt barn och är där hela tiden.
Så ingen jury.
Nej, vem är din jury?
Ja, men alltså, okej, det här kan jag säga, för att nu har jag kommit över det. Men för när jag så här, håller på att jämföra mig och avundsjuka, när det är så starkt, då är det liksom mina mest fula känslor. Du vet, jag är ju ganska intim och så av mig, men det vågar jag absolut inte dela då.
Nej.
Men länge var det inom jobb, så var det faktiskt Alex och Kalle Schulman, för att jag var praktikant hos dem när jag var 19, så de var liksom min start på min karriär. Så att under många år när jag gjorde grejer, så var det så här, tänkte jag, alltså bara, kom på det. Vem är det jag tänker ska se det här? Så bara, aha, det är Alex och Kalle. Så jag, alltså det var så himla knäppt.
Ja, men så inom jobb kan man ju absolut ha. Och då är det väl mer att man kanske vill imponera på folk som är, som man själv tycker har kommit längre än vad man själv har gjort, eller liksom som har varit med kanske från start. Att man vill visa sig, kolla vad bra det går för mig typ. Men också ofta om jag går in i den känslan, så blir det så här, att jag känner att jag förminskar mig själv.
Ja, men så är det ju.
Alltså, så här,
men det är ändå
då,
svårt att undvika.
Och då vill jag ut ur den igen. Men det är ju bra att vara medveten om det. För då kan man ju också liksom plocka ner det lite. Och varför har man satt de människorna på en piedestal från början? Man har ju liksom
det är
ju
totalt ologiskt.
Det är ganska intressant också faktiskt. För nu kommer jag att tänka på en annan grej. Apropå det här när man bara ser en liten del av någons liv. Eller man kanske ser någons arbetsliv eller en grej på Insta. Så såg jag häromdagen en kollega som hade lagt ut så här, att hon var på fest med sin kille. Och det såg så himla härligt ut, liksom, allting. Och ja, men det var en rolig fest, typ. Och jag bara, gud, vi är aldrig på fest ihop längre. Det är att man bara så här, vi måste göra saker ihop. Vi hinner liksom aldrig med det, liksom. Och sen så träffades vi. Och då kom det fram att så här, att det var så mycket annat som var, alltså, totalt skit. Alltså så här, att du bara, aha, det var liksom det. Det var det som var bra. Men allt annat var ju, och då var det så här, men gud, jag som också jobbar med det här.
Mm.
Hur kan jag liksom gå på
jag vet.
Och bli stressad att så här, gud, jag måste också typ ha ett så där härligt typ.
Mm.
Och då blev jag verkligen så här, fan, vad dåligt det är på många sätt.
Mm.
Att man bara ser den där lilla rutan. Men jag vill heller inte, om jag skulle lägga upp en så här matrecept, jag vill inte lägga upp en ful bild. Alltså för att det ska vara verklighet. Nej, alltså för det är inte det det handlar om.
Verkligen.
Alltså,
verkligen.
Så,
men just det, precis. Men jury inom jobb. Men när jag tänker på det, men min jury nog, och nu, alltså som sagt, nu börjar det verkligen släppa. Men det har nog varit just där att jag tyckte det var så jobbigt.
Mm.
Och då alltså sådana som, vi har ju ändå kunnat connecta det lilla vi har träffat. Men vi har ändå haft otroligt olika upplevelser. Men då kanske när det har clashat med, ja, men till och med nära kompisar. När de har haft en annan upplevelse. Då har jag tyckt det var fruktansvärt jobbigt.
Mm.
Och det har ju pratat mycket om att jag känner mig otroligt gnällig och liksom, varför kan jag inte bara skärpa mig och liksom så.
Men jag tror att man får landa i liksom att, så här, att det går inte att jämföra, alltså just det med barn.
Mm.
Det går liksom inte att jämföra sin upplevelse med någon annans, för att man har så olika barn, man är så olika som människor, man har så olika förutsättningar, och det är därför jag också har sagt att så här, jag har ju fått jättemycket frågor om min förlossning, och jag har sagt att jag vill inte prata om det.
Nej.
Och jag gör inte det.
Nej.
För att det hjälper ingen, tycker jag, att göra det. Eller så här, jag upplever inte att det skulle hjälpa någon att jag delade det. För att det är också en sån grej som inte går att jämföra.
Nej.
Alltså även om så här, jag kan tycka att det är så bjussigt att du har berättat om din förlossning. Och jag grät hejdlöst när jag lyssnade på det. Och var så här, herregud, liksom. Men ändå att så här, vi skulle aldrig kunna jämföra våra upplevelser, så här, för det blir ju det man gör.
Mm.
Vilken var värst, eller vad liksom.
Ja, men jag tror att det är alltså, det att, alltså, så här, jag fattar det här allting så på liksom ett intellektuellt plan, men när det ändå blir framför mig att man har ett barn, och liksom de är samma ålder, då så blir det som att man har, ja, för att prata ditt språk, en tallrik mat med exakt samma ingredienser. Och så, det är ju inte så enkelt, såklart. Men det är ändå det som mitt huvud gör det till någonstans.
Mm.
Eller har gjort till.
Mm.
Verkligen. För nu, alltså, jag är så jäkla lycklig. Och liksom allting är lätt för mig i jämförelse med det här första året. Så att jag, alltså, det är så fantastiskt. Och det är så härligt att ha ett barn som går på förskolan. Och det är så gulligt att liksom, vi får nyhetsbrev.
Ja, men och så när du sa i podden att, så här, att hon skulle packa en liten väska.
Ja.
Typ, jag bara, nej, jag kommer inte klara det här.
Nej, det gjorde jag i morse, skivade upp små äpplen, en liten macka som hon kan ju inte ens öppna den där lådan.
Nej, men det är också det att jag bara, hur ska det här gå till? Alltså,
ja. Nej, det är så fint. Men nej, det har verkligen varit omvälvande. Och,
Och jag tror att det får vara det. Och jag tror att det är också det att, så här, att det kommer nog vara det. Att vissa grejer går liksom inte att så här, terapia bort. Eller liksom att så här, vissa grejer är jätte tuffa erfarenheter som man bara har.
Ja.
Och jag, ja, det alltså är det. Så här, att det är liksom inget dåligt.
Nej.
Eller det är ju dåligt för att det var piss att gå igenom det. Men det är, jag tror inte man ska liksom förminska det heller.
Nej.
Eller så, släta över det. Utan det har ju varit fruktansvärt.
Mm. Liksom. Det kommer jag dock göra nu, för jag fattar inte hur jag lyckas även få det här avsnittet att bli så att du blev min terapeut. Men så att vi släpper det. Det har varit så jobbigt, Jessica.
Det är helt okej, jag lyssnar.
Men jag har lite fler frågor som jag vet att folk undrar. Dels var det någon som frågade om tips för jämlikt föräldraskap. Om man nu tycker att det är viktigt. Det är ju inte ens alla som gör det, ska man komma ihåg.
Vad är liksom jämlikhet? Alltså det är också så här, det är en så stor fråga. Men jag tror att en bra start kan ju faktiskt vara just där. Att man är ganska tydlig med hur man delar upp tiden. När man har slutat amma, om man nu gör det. För det är jättesvårt innan.
Ja, och
man
kanske, omöjligt nästan.
Ja, och man kanske inte vill det innan heller, för att man är kapad i hjärnan. Men efter att jag tycker att det har hjälpt jättemycket i att, så här, att man blir liksom exakt lika nära sitt barn. Att det är ingen som vet mer eller mindre om hur hon har haft det under dagen. Eller, liksom, annars blir det alltid en överlämning som är så här, alltså, ja, men det blir tydligare.
Mm.
Alla lär känna sitt barn lika mycket om man delar på tiden. Så jag tror man måste börja där.
Ja.
Och sen så tror jag inte att man behöver göra så mycket mer. För att det är egentligen, man kan inte ha så här kvalitetstid med barn.
Utan nej, det är kvantitet.
Ja.
Okej, och sen så har jag ju skickat dig så här att jag skulle vilja testa något som jag kallar för utifrån frågor. Här kan man göra en jingle om man klipper den här podden och vill. men då så tänker jag så här, att om man ser på sig själv utifrån, vi pratade lite om det, och liksom hur man porträtterar sitt bild. Men då så undrar jag vad du tror att du själv skulle undra om du var en följare. Och då, du har ju kanske funderat på det här, men dels tänker jag en fråga när det gäller parrelationen under småbarnsår. Vad tror du att folk skulle undra om de ser på dig och Christian?
Alltså jag har ju jättesvårt att se det här utifrån perspektivet. För jag vet inte riktigt hur mycket de ser på oss. Alltså så här, eller liksom hur mycket vet de egentligen?
Men alltså om jag skulle ta då med min primitiva hjärna, då skulle jag kunna tänka mig så här, hur känns det att vara ett sånt snyggt par? Det är liksom en skådis, en tv-kock, svinsnygga. Alltså, det är inte alla som är.
Nej, jag har inte upplevt något annat då.
Nej. Förvisso, men ändå, det är sådana saker som jag tänker.
Jag är jätteglad att jag har en så snygg man. Jag tycker verkligen att han är världens sexigaste kille.
Underbar.
Och det är ju en asfet känsla att gå in i. Och jag tror ju inte på så här att kärlek och attraktion växer fram med tiden.
Nej.
Det kanske kan göra det för vissa. Men jag är väldigt glad över att vara i en relation med en så liksom drabbande attraktion och passion och kärlek. För att det känns så jävla skönt, speciellt under småbarnsåren, att man så här hela tiden har det. Att vi behöver inte liksom schemalägga något, utan vi har det liksom.
Det tror jag också. Jag pratade med, när jag hade allvar ligg, så pratade jag med en person som sa, men hur ska man se till att man har samma inställning till sex? Och liksom så. Hon bara, nej, alltså ärligt talat, jag tror att det måste finnas från början. Det går liksom inte att jobba sig till det, utan det är någonting som måste finnas. Så grattis. Och sen så, ja nu blir det jag som ställer utifrån frågorna då. Men någonting som jag kan tänka mig att man hade undrat när det gäller att kombinera jobb och barn. Det är ju det här, hur lyckades du ta ett halvårs paus? Och det vet ju jag för att vi har träffats privat, men berätta om det också.
Nej men jag lyckades, jag jobbade ihjäl mig i 10 år.
Ett recept. Alltså,
ett recept. Jag jobbade som fan. Nej men jag har ju eget och jag har jobbat jättemycket och jag har, mina första år tog jag liksom knappt någon lön, tog bara så att det täckte hyran. Jag har liksom levt väldigt sparsamt och ekonomiskt och på det sättet lyckats bygga upp
Kapital,
en god ekonomi i mitt företag. Så att jag hade egentligen bara helt enkelt krasst råd med det.
Men du har ju också publicerat en massa saker under Instagram, ska jag säga.
Ja, du tänker så. Ja, jag, direkt när jag fick reda på att jag var gravid, vilket var den 10 december, och hon föddes 4 september, då så började jag liksom fundera på hur lägger jag upp det här. Och då började jag så här prata med liksom mina närmaste kunder och min fotograf som plåtar alla mina samarbeten och sådär. Och liksom var väldigt krass med att så här, jag kommer vara ledig. Så vill ni ha samarbeten eller grejer som ska upp under den här perioden, då kommer allting produceras nu. Och sen kommer jag producera all texter, allt bildmaterial, lägga upp det som utkast, gå in och trycka på publicera. Men det kommer vara det jag gör. Så att jag har ju jobbat lite, att jag har liksom gått in den någon gång i veckan, gjort i ordning liksom inlägg så att det har kommit ut och sådär. Men jag hade inga uppdrag med liksom tider att passa, jag gjorde ingen nyhetsmorgon och sådär. Och sen så gjorde jag en bok så att den släpptes ungefär samtidigt som Dorte kom, och då gör man också massa intervjuer och sånt, men det gör man också innan, för press har ju liksom längre ledtider. Så att jag tror att ingen person egentligen märkte att jag var borta, förutom att de märkte att jag var borta från Nyhetsmorgon egentligen, men annars såg egentligen allting ut som vanligt, förutom mina stories, där det var väldigt osminkat och oglammigt. Men det tyckte också folk var väldigt roligt att få vara med på. Så gjorde jag.
Det var egentligen väldigt, väldigt smart.
Ja, och jag var väldigt, det blev ju liksom ganska mycket jobb under graviditeten i att preppa allt det här.
Sen vet ju jag också att folk alltid, för det är en sån här utifrån fråga som jag tänker, som du skulle ställa dig själv, det är att jag vill att det ska handla om sömn och barn. Men då råkar jag ju veta att folk alltid undrar, hur sover Dorte? Eller Hedda? Eller Linus? Eller vilket barn man nu har?
Hon sover ganska bra nu. Alltså i början så hade vi ju liksom inga rutiner kring det där, och då vet jag någon gång när vi skulle träffas där att så här, jag bara, nej men vi kan inte träffas tidigt på morgonen, för hon sover till 9. För då var hon ju så här, sov hon ju liksom när som helst och hur som helst. Men efter ungefär 6-7 månader, då laddade jag ner den här appen Babynaps, som så många hade tipsat om. Och det var ju en geniapp. För hon somnade ju på klockslaget när den sa att hon skulle sova. Vilket hon gör fortfarande, utom liksom vissa enstaka kvällar. Men hon brukar somna vid 7 Och sen så brukar hon vakna vid 7.
Oh,
och
nice.
Så brukar jag ge en flaska ibland. Om jag känner att hon äter dåligt på dagen. Då brukar jag ge en flaska så här i sömnen vid typ 22 när jag går och lägger mig.
Okay. Mm.
Men hon sover bra och vi har gjort så från början. Jag har tagit vårt sovrum. Där sover hon och jag. Och Christian sover i ett annat sovrum. Och det tycker jag har funkat så jäkla skönt. Om man har den platsen. Att man fixar två nice sovrum. Så att liksom alla sover bra.
Mm.
Och sen så på morgonen. Så antingen så går jag över med henne till hans sovrum. Eller när hon var pyttis så kom ju han in på morgonen till oss. Vi låg i sängen liksom halva förmiddagen. Och drack kaffe och tittade på Nyhetsmorgon och sådär.
Mm.
Jättemysigt.
Hur länge har hon sovit hela nätter?
Sen kanske juni. Alltså 3 månader kanske.
Skönt.
Ja, men såhär. Det kanske var, ja men typ såhär 7-8 månader så började det liksom stabilisera sig. Men jag har inte heller. Folk har såhär, hur slutade du nattamma? Hur slutade du mat? Jag har liksom inte pushat någonting. Eller såhär försökt, jag har inte gjort några metoder. Utan jag har bara väntat ut henne. Och då har det varit så här, när jag har tänkt så här, nu orkar jag inte mer. Nu börjar jag googla på, hur slutar man med det här? Då har det typ gått en vecka och sen har det slutat automatiskt liksom. Så jag tror också att det är en ganska bra metod för sinnesfrid. Att bara ge upp bara.
liksom. Ja, verkligen. Nu, en annan fråga var ju det här, finns det någon fråga du ofta får som du inte fattar varför du får? Och då så har du skrivit 3 stycken och nu behöver jag ganska snabba svar för det här rummet tyvärr blir bokat alldeles strax. Och det är, hur lång är du?
175 centimeter.
Det är
undrar väldigt många. Men det kan bero på så här att de vill veta hur kläder kommer sitta på dem.
Ja, så kan det
så
vara.
Kan det vara. Men, det är
men långa frågor, personer får det ännu mer tycker jag än korta. Hur mycket tränar du?
Jag, som precis sa innan, nu tränar jag liksom yin-yoga, vilket är en yogaform där man typ ligger och sover. Så det är min träning. Och jag har försökt några gånger att gå ut och springa efter förlossningen, vilket har resulterat i att jag typ brickar fötterna och ramlar varje gång.
Ramlar.
Så att, jag tror att min kropp behöver bara chilla just nu. Så det är det jag gör. Jag känner ingen stress över det.
Fint. Och till sist, var köper du dina underkläder? Och det här är alltså inte jag som undrar, utan du sa att folk brukar undra. Så jag vill vara tydlig med att konstig slutfråga annars.
Jag får den frågan ofta. Det finns en liten butik vid Mariatorget i Stockholm som är Gustav Melbin heter den.
Mm-hmm.
Väldigt bra om man vill ha hjälp att köpa underkläder som gör att kläderna sitter bra. Jag tror också att det kommer därifrån.
Mm.
Ska du ha supertajta fodral på dig, då finns det bara en sak och det är Spanx.
All right.
Själva varumärket då, så att köp ingen konstig kopia.
Och med de orden så tackar jag dig för att du kom hit idag.
Tack.
Det var underbart.
Jättekul var.
Visst var det ett mysigt avsnitt. Följ Jessica Frey på Instagram för underbara recept och underbar vibe helt enkelt. Och följ också mig för allmänt tjafs om livet och tips på fest. Typ så. Hej då! Mami, mamacita.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.